Jag läser först psalm 63. En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen för att se din makt och ära. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Så ska jag då lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag upplyfta mina händer. Min själ blir mättad som av märg och fett. Och med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd. Och under nattens väkter tänker på dig. Ty du är min hjälp och under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig in till dig. Din högra hand uppehåller mig. Men dessa som står efter mitt liv och vill fördärva det, de ska fara ner i jordens djup. De ska ges till pris åt svärdet. Rovdjursbyte ska det bli. Men konungen ska glädja sig i Gud. Berömma sig ska var och en som svär vid honom. Ty det lögnaktigas mun ska bli tillstoppad. Några verser ur psalm 103 också. Herren har ställt sin tron i himmelen och hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som uträttar hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, alla hans verk, vad helst hans herradöm är. Min själ, lova Herren.
Då ska vi se. Ska vi fördjupa oss lite grann i detta med David, en man efter Guds hjärta. Jag tycker bara de här sångerna och Marians inledning med alla dessa bibelord sätter en fantastisk ton. Jag skulle vilja att vi tillsammans kan få se lite grann i Guds ord vad det var som gjorde att David var en man efter Guds hjärta och vad vi skulle kunna ta till oss av det, så att vi också kan bli män och kvinnor efter Guds hjärta. Jag tänkte börja en text i Apostlagärningarna 13. Och för sammanhangets skull så kan vi börja i vers 12. 13 till och med. Jag börjar bli den här åldern när det är svårt att veta om man ska göra av glasögonen. Paulus var då i Antiochia i Pisidien. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogsföreståndaren hälsa dem: bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Då reste sig Paulus, gav ett tecken med handen och sade: israeliska män och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Och han tog hand om sitt folk när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanaan och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung. Och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. En man efter Guds hjärta. I den här bibeltexten fick vi också höra lite grann en bakgrund som vi ska titta på lite närmare. Först tänkte jag skulle nämna att David som person är oerhört omtalad i Bibeln. Jesus var ju var och är sann Gud och sann människa, så det är ju mera kapitel om Jesus. Men annars så har vi alltså 66 kapitel i Gamla testamentet som handlar om David. Det finns 59 referenser om David i Nya testamentet. Och 73 psalmer i Psaltaren har tillskrivits David. Och det är ju väldigt mycket som handlar om David. Och jag har haft förmånen att i många år då och då få återvända till berättelserna i första och andra Samuelsboken och sedan framåt också, för att ta del av hur Gud handlar. Och ofta så visar ju Gud vem man är genom att man får följa personer i deras vandring med honom. Men vilken bakgrund var det då? Jo, som sagt, domarna hade ju funnits i Israel ända sedan Josuas tid. Och det har ju varit bra och det var mindre bra domare. Men när Samuel kom så blev han den sista domaren. Och när hans söner inte verkar vandra på hans väg, då kom folket till Samuel och sa att vi vill ha en kung. Vi vill vara som alla andra. Och det där gjorde Samuel upprörd, och det gjorde också Gud upprörd, eftersom Gud sa att det innebär att de förkastar mig, att inte jag ska vara kung. Men så fick de då en kung som hette Saul. Och sedan börjar ganska snart historien om David. Och vi ska läsa lite grann om hur David dyker upp här på scenen och vad som står om honom. Och då slår vi upp första Samuelsboken 16. Första Samuelsboken 16. Och från början där. Och vi kommer då in i den situationen att Gud har förkastat Saul efter att Saul har visat så mycket ohörsamhet mot Guds uppenbara vilja. Herren sa det till Samuel: hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom så att han inte kan vara kung i Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till betlehemiten Isai. Du, en av hans söner har utsett åt mig till kung. Samuel svarade: hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det så dödar han mig. Herren svarade: ta med en kviga och säg: jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du inbjuda Isai till offret. Och jag ska då låta dig veta vad du ska göra, så att du åt mig smörjer den jag visar dig. Samuel gjorde som Herren sade och kom till Betlehem. Men de äldsta i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade: kommer du med frid? Han svarade: ja, med frid. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga er och kom med mig till offret. Och han helgade Isai och hans söner och inbjöd dem till offret. Så där står de nu, och Samuel vet att han ska smörja en av Isais söner. Och då kom ju den äldste fram där då, från vers 6. När han kom dit och fick se Eliab tänkte han: det är säkert Herrens moder som står här inför Herren. Men Herren sa till Samuel: se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Lite senare kommer man se när David dyker upp där i samband med att Goliat smädar Israels här, så visar den här äldsta brorsan Eliab mindre attraktiva drag när han talar om för David att vad har du kommit hit för? Vem tar hand om fåren i öknen? Har du liksom skubbat hemifrån? Du är väl bara här för att titta och du är bara nyfiken och så vidare. Gud ser alltid till hjärtat. Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sa det, inte heller honom Herren utvalt. Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sa det, inte heller honom har Herren utvalt. På detta sätt lät Isai 7 av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sa det till Isai, Herren har inte utvalt någon av dessa. Och han frågade, är detta alla pojkar du har? Han svarade, det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren. Då sade Samuel till Isai, sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bords förrän han kommer hit. Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. Stå upp och smörj honom, sade Herren, till han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama. Så här dyker alltså David upp på scenen, och förmodligen var han ungefär 17 år. Han var då fåraherde och förmodligen inte så väldigt väl ansedd i sitt hus, som man förstår av den fortsatta berättelsen. Det visade sig att den där fåraskötseln var för David en fantastiskt bra skola. För han lärde sig väldigt mycket av Herren redan där. Och det är ett utpräglande drag hos David att även när ingen såg på så ville han göra det som var rätt inför Gud. Hur gick det då? Hur många här har hört David och Goliat i söndagsskolan just? I söndagsskolesammanhang, det är rätt så många. Det är nästan det första man får höra. Och det är en fantastisk berättelse som går att dra enormt mycket lärdomar av bara den naturligtvis. Så jag ska inte berätta om den nu. Men resultatet av det där var ju att David gick ifrån att ha varit väldigt okänd. Visserligen så fanns han ju redan vid Sauls hov och spelade harpan när den onda anden från Herren kom över Saul. Men i övrigt så var han ju inte väl känd. Och på väldigt, väldigt kort tid så blev han känd och omtyckt bland folket. Och redan i kapitlet efteråt när kvinnorna börjar liksom sjunga sånger och sådär och säger att Saul har slagit sina 1000 men David sina 10 000, så börjar ju en väldig avundsjuka från Sauls sida. Och den fortsätter ju så långt så att han till slut försöker döda honom på olika sätt. Och vi som har levt ett tag vet att man hamnar ganska ofta i svårigheter. Och man kan ju tycka att det är onödigt. Varför gör Gud på det här sättet? Jag tror det är en enorm välsignelse att vi får hamna i svårigheter. Och vi ska kanske dra lite slutsatser mot slutet att utan dessa svårigheter så kanske David hade liknat en hel del andra kungar. Men David, han måste fly och börja redan då skriva mycket psalmer. Och dessa psalmer är ju fantastiska att läsa. Vi fick några där från Marianne. För de handlar ju så väldigt ofta om en person som samtidigt uttrycker den djupaste nöd och den djupaste ångest. Och samtidigt en sån ton av tillbedjan och lovsång. Någonting som vi också kan känna igen oss i. Och dessa psalmer blev ju också då profetiska och gäller ju väldigt mycket Herrens liv. Men de gällde ju i Davids liv. Och det kan vi lära oss väldigt mycket av när livet skaver. Så småningom måste David fly och till honom så söker det sig en massa personer, och det är inte eliten som söker sig till honom utan det är alla som är missnöjda på något sätt, står det. Alla som har fordringsägare efter sig eller på annat sätt inte gillar läget i landet, de får David ta hand om. Och det är ungefär 400 man, står man när första siffran kommer. Och då var ju David fortfarande väldigt ung och hamnade mitt i allt detta. Och det kan man ju verkligen kalla för en ledarskapsutmaning. De här psalmerna som David skrev, vi kan ta ett litet exempel ur psalm 139. Som är en sån här fantastisk psalm om hur oerhört stor Gud är och hur oerhört stor hans omsorg är om oss som tror. Vi tar och läser lite grann ur den. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag inte kan förstå den. Så fortsätter ju psalmen väldigt länge i den här underbara andan. Men så helt plötsligt i vers, ska vi se vad det står, 19 där, så kommer det här fram. Gud, om du ändå ville döda de ogudaktiga, låt de blodtörstiga vika ifrån mig, det som talar om dig med svek i sinnet. Det som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står mig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Första gången man läser det i Davids psalm så ryggar jag i alla fall tillbaka och tänker, oj, vad som kom fram här. Och det är ju inte bara i denna psalmen utan i många andra psalmer. Så ser man att David var så oerhört öppen inför Gud. Så han delade både sin nöd och sin ångest. Men också dessa hatiska och hämndfyllda känslor. Och så avslutar han psalmen på ett sådant underbart sätt. För direkt efter han har hävt ur sig det så säger han, utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Så man ser just att när han hävt ut sig allt detta så ber han Gud, utransaka mig. Känn mitt hjärta. Hjälp mig nu om jag är ute och på en farlig väg och led mig på den eviga vägen. Och det här fick ju väldiga följder i Davids liv. Han var ju väldigt utsatt då för förföljelse och det under många år. Och det hjälpte honom att kunna hålla balansen, att kunna vara uthållig. Och vi ska läsa i första Samuelsboken 24. Där står det om David när han äntligen så att säga får tillfälle att hämnas då på den som har ställt till det så väldigt mycket i hans liv, som var kung Saul. David drog upp därifrån och uppehöll sig bland Engedis bergfästen. När Saul kom tillbaka från Filisterna talade man om för honom att David var i Engedis öken. Då tog Saul 3000 män utvalda ur hela Israel och gav sig av för att söka efter David och hans män på stenboxklipporna. När han kom till fårfållorna vid vägen fanns där en grotta. Dit gick han in för att uträtta sina behov. Men David och hans män satt längst inne i grottan. Davids män sade till honom: se, detta är den dag som Herren har talat till dem. Se, jag ger din fiende i din hand så att du får göra vad du vill med honom. Då reste David sig och skar obemärkt av en flik på Sauls mantel. Men efteråt slog Davids samvete honom för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Och han sa det till sina män: Herren förbjude att jag skulle göra detta mot min herre, mot Herrens smorde. Att jag skulle räcka ut min hand mot honom, han är ju Herrens smorde. David höll tillbaka sina män med stränga ord och tillät dem inte att överfalla Saul. Och Saul steg upp och gick ut ur grottan och fortsatte sin väg. Här ser man just hur David, när han hamnar i den situationen att han verkligen kan utkräva hämnd, och till och med de som är med honom säger att nu har Herren gett dig chansen att göra det, så är han så fri så han behöver inte göra det. Han går och skar av en bit av manteln på Sauls, eller en bit av Sauls mantel, och efteråt får han liksom dåligt samvete för att han har gjort till och med det. Att en person som är så förföljd kan göra det tror jag beror på väldigt mycket att han som en man efter Guds hjärta levde så oerhört transparent inför Gud. Så vad hände då? Jo, när Saul hade gått sin väg så steg också David upp och gick ut ur grottan och ropade efter Saul: min herre och konung. När Saul såg sig tillbaka böjde David sig ner med ansiktet mot jorden och bugade sig. Han sa det till Saul: varför lyssnar du till sådana människor som säger att David vill din olycka? Du har ju nu med egna ögon sett hur jag skonade dig när Herren idag hade gett dig min hand i grottan och man uppmanade mig att döda dig. Jag tänkte, jag ska inte räcka ut handen mot min herre, han är ju Herrens morde. Se själv, min fader, ja, se här fliken av din mantel i min hand. Genom att jag skar av fliken på din mantel men inte dödade dig, kan du se och förstå att jag inte har velat göra något ont eller begå något brott och att jag inte har syndat mot dig. Men du jagar mig för att ta mitt liv. Herren ska döma mellan mig och dig, och Herren ska hämnas mig på dig, men min hand ska inte komma vid dig. Det är som det gamla ordspråket säger: från det ogudaktiga kommer vad ogudaktigt är, men min hand ska inte komma vid dig. Vi kan hoppa ner där till vers 17. När David hade sagt detta sade Saul: är det inte din röst, min son David? Och Saul brast ut i gråt och sade till David: du är mer rättfärdig än jag, för du har gjort gott mot mig fastän jag har gjort ont mot dig. Du har idag låtit mig se din godhet mot mig och inte dödat mig då Herren hade överlämnat mig i din hand. När någon träffar på sin fiende brukar han då låta honom gå sin väg. Herren må löna dig med gott vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme ska förbli i din hand. Så man ser att inte nog med att David här vann seger över sig själv och inte utkrävde hämnd, Saul fick en chans till omvändelse också. Den tog han inte, utan redan i första Samuelsboken 26 så har han gett sig ut på jakt igen, och det händer en liknande situation. David har chans att hämnas men inte gör det. Så David lärde sig att överlämna rättvisan och rättsskipningen till Gud under den här mycket svåra kampen som han hade. Så småningom så blir det ju så att Sauls tid som kung tar slut. Och då ska ni ju veta det att Samuel sa till Saul redan många år innan. Och räkna baklänges och försöker räkna ungefär, så är det åtminstone 10 kanske mer år, förmodligen mer än 10 år. Som Saul fortsätter att vara kung fastän Gud sagt till honom att du kan inte vara kung. Du får inte vara kung. Så David blir ju smord vid 17 års ålder till kung. Men först vid 30 års ålder så blir han då kung. Först över Judas stam. Och sedan 7 år senare blir han kung över hela Israel. Och då börjar en tid av väldigt stor välgång för Israel. Man vinner segrar över grannfolken. Det blir fred och det blir välgång på alla sätt. Och när David så småningom då bestämmer sig för att han vill bygga ett hus åt Herren, så får han det underbara svaret från Gud att jag förkunnar för dig, säger Herren till honom, att jag ska bygga ett hus till dig som varar evig tid. En profetia om Jesu Kristi herravälde och kungadöme. Det låter ju väldigt gulligt det här med David, och särskilt om man bara läser de goda sidorna. Men det som är så trösterikt är att se hur David, som Marianne sa, var också en stor syndare. Och Bibeln är så underbart trovärdig på det sättet att den redovisar det här så öppet. Tänk vad lätt det hade varit att frisera bort det här som David gjorde. Och när jag har läst de här Samuelsböckerna så har jag försökt se var någonstans kan man se liksom att David gjorde avsteg. En del saker är mera uppenbara, en del saker står lite mera så att man får läsa noga, så att säga. Ett sånt tillfälle är när David vill hämnas på den här väldigt snikna rike mannen som heter Nabal, som inte ville ge David någonting när han festade på grund av att det var fårklippning, trots att David och hans män hade uppträtt som vakter åt hans får. Och Nabals anställde tyckte att David och hans män hade gjort dem en stor tjänst. Då ger han sig iväg och vill utrota allt mankön innan morgonen. Men som väl är så hindrar Gud honom genom Nabals mycket visa hustru. David flyr till Akis i Gat, kung Akis i Gat, en första gång. Och när han gör den första gången så slutar det med att han blir ganska skraj när han inser att han väl är där. Så han ställer sig själv som helt vansinnig. Och så tycker då kungen Akis där att han inte tillräckligt med galningar själv. Jag behöver inte importera någon, slägg ut honom. Men vid något annat tillfälle så försökte han också ta sig ut ur landet, och Gud sa till honom att du skall vara kvar i Israel. Efter de här två tillfällena när han hade haft tillfälle att hämnas på Saul men inte gjort det, då står det att till slut så resonerar han så här att ja, en vacker dag så tar Saul kål på mig. Trots alla Guds löften om vad han skulle få med om, att han skulle bli kung och allting, så trodde han detta. Och stack iväg igen till Akis och Gat. Hur han lyckas med det, för jag gissar att det är samma man där, här Akis. Många måste ju minnas det här vansinnesuppträdandet. Men istället då så blev han ju i princip livvakt åt Akis. Men man kan se att Gud använder det också. Och det är ju det som är så underbart att se, att även när vi väljer det som inte är gott inför Gud och gör en del avsteg, så kan Gud använda det också. Det ska vi återvända till. Det står också om David att han hade problem med Serujas söner, alltså Joab, härövidsmannen, och hans bröder. Han kände att de var starkare än honom, och vid flera tillfällen så valde han att inte ta dem i örat fast han kanske borde göra det. Senare gjorde han ju också en folkräkning som skulle visa hur många stridbara män som fanns i Israel. Och just vid det tillfället så förelade ju Gud honom tre olika straff. Och också det är underbart att läsa att han väljer då att falla i Guds hand, som man säger. För Guds, i människohand vill han inte falla, Gud är barmhärtig. Men det slutar ju med att det blir en pest i Israel, och Gud griper in så den inte blir allt för stor. Men där ser man också Davids hjärtelag. Han säger, det här är ju min jord, mina får. Varför drabbas de? Låt mig drabbas istället. Och sen kanske vi har den allra allvarligaste och mest kända synden, och det är Davids synd med Batseba. Och inte bara att det är ett äktenskapsbrott, utan han har ju faktiskt ihjäl hennes man dessutom. Man får en liten hint där i början på Andra Samuelsboken 11. Vi kan bara kika lite grann där. Vi läser lite inledningen där då. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. Alltså, när kungarna brukade dra i fält, då gjorde David inte det. Det hände honom, precis som det händer oss i olika faser i livet, att man blir lite mätt, man blir lite nöjd. Man kanske inte riktigt prioriterar det som Gud har satt som viktigt i ens liv. Och då uppstår en situation som blir för David en väldig lockelse. Och jag är säker på att vi känner igen oss allihopa. Fast kanske på olika områden. Och det som hände då var ju att han såg den här vackra kvinnan bada och sänder att hämta henne. Hon kommer dit och han ligger med henne. Och sedan så får han då reda på vem mannen är och försöker först få hem mannen, vilket han också gör, men får få mannen att gå hem till sin hustru så att barnet som har blivit till genom David och Batsebas umgänge skulle vara då Urias. När inte det gick då, så såg han helt enkelt till att han dog i ett slag där han liksom blir inlagd i en fälla. Och det kan man ju tycka liksom, att var detta en David en man efter Guds hjärta? Ja, inte just då. Men det är ju underbart att se att eftermälet ändå kunde bli att David var en man efter Guds hjärta. Och det finns ju lite psalmer här som handlar om hur han mår. Men vi ska se hur det går till när han konfronteras med sin synd. Och då ska vi komma ihåg att salmen som vi strax ska läsa ur, där står det ju att hans synd var hela tiden inför honom, men på något sätt lyckades han undfly den. Herren sände Natan till David. Han kom till David och sade: två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rika hade får och boskap i mycket stor mängd, men den fattige hade ingenting alls utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödstycke och drack av hans bägare och låg i hans famn och var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina egna får och sin egen boskap för att reda till åt den resande som hade kommit till honom, utan tog den fattiges lamm och tillredde det åt mannen som hade kommit till honom. Då blev David alldeles rasande på den mannen, och han sa det till Natan: så sant Herren lever, den man som har gjort detta förtjänar döden. Lammet ska han ersätta fyradubbelt, och för att han har gjort detta och varit så obarmhärtig. Natan sa det då till David: du är den mannen. Att våga gå till kung David när kung David var i detta tillstånd och vara så oerhört rak, det måste kostat på väldigt mycket. Men Natan vågar konfrontera David så att det här är helt fel. Det är du som har handlat så här. Och Natan sa det till David: du är den mannen, så säger Herren Israels Gud. Jag har smort dig till konung av Israel och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustru i din famn. Jag har gett dig Israels och Judahus. Och om detta hade varit för litet skulle jag ha gett dig ännu mer. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Hittiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Och det som kommer i de kommande verserna är också väldigt lärorikt för oss. Det handlar lite grann om att det finns följder av det som vi gör som är synd, som är fel. Och då säger han, så ska nu aldrig svärdet vika från ditt hus eftersom du har föraktat mig och tagit hittiten Urias hustru till hustru åt dig. Så säger Herren, jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan och han ska ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen. Du har gjort sådant i hemlighet, men jag ska låta det ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Då sade David till Natan, jag har syndat mot Herren. Natan sade till David, så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö. Men eftersom du genom denna handling har kommit Herrens fiende att förakta honom, måste den son som just fötts åt dig dö. Det var ju en väldigt svår sak David hade gjort och det var en väldigt tuff behandling han fick där av Natan som vågade konfrontera honom. Men det fick också David till att kunna bara bekänna att det är mot dig jag har syndat här. Det intressanta här som vi behöver ta med oss är att det är lätt för oss att tänka att det där hände i Gamla testamentet och därför fick David vissa följder med sig i resten av livet på grund av det han hade gjort. Men också i Nya testamentet finns samma tanke. Galaterbrevet 6 och vers 7. Där säger Paulus att Gud låter inte lura sig. Det människans sår kommer också skörda. Och det gäller också oss. Och så händer ju det här oerhört svåra då att det barn som föds dör. Så oerhört typiskt för Gud, det är sedan att vända det i en sån oerhörd nåd där egentligen Batsebas och Davids son Salomo får bära arvet vidare och därigenom löftet om Messias. Jag ska kika lite grann på att jämföra Saul och David. Eller både titta på likheter och skillnader. Båda blir ju smorda till kung efter ett initiativ från Gud själv. När man tittar lite grann på hur de såg på sin egen roll däremot så fanns det oerhört stora skillnader. Saul såg kungadömet som någonting som var en viktig maktfaktor i sig som han till varje pris skulle hålla fast vid. Ja, han såg sig till och med som landets högsta ledare, högsta hönset så att säga. Medan David såg sig själv som Herrens tjänare. Och han talade också om sig själv så som att han var folkets tjänare. Att han tjänade den jord han hade fått. Vi har just läst hur David betedde sig när han blev konfronterad med sin synd. Att bara få säga att jag har syndat. Och faktiskt bli av med denna stora bördan. Medan Saul vid konfrontationer, i flera tillfällen kan man se att han skyllde ifrån sig. Så var det till exempel när han skulle utrota amalekiterna. Och Samuel frågade honom, vad är det jag hör liksom för ljud av bräckande ljud och boskap och så. Så blev det ju först, liksom, ja men det här tog vi ju med oss för att offra åt Herren din Gud. Inte min Gud utan Herren din Gud. Och när Samuel står fast vid det då säger Saul att folket ville göra så här. Och när han förstår då att nu har han nog gjort någonting väldigt illa så visserligen med läpparna säger han att jag har gjort fel, vänd om och tillbe med mig i alla fall Samuel. Så ser man att det var ingen sann omvändelse på något sätt. En annan skillnad var att när när han då blev ombedd, eller Samuel sa till honom att du kan inte vara kung längre, så höll han ju fast vid detta som det dyrbaraste. Men David visade att han var beredd att släppa kungadummet. När hans son Absalom gjorde uppror så småningom, så la han sig själv helt i Guds hand och vad som då skulle hända. Och tittar man på deras slut så blir det väldigt annorlunda. Sauls slut blev väldigt tragiskt och hela hans hus. Medan David, som fick gå igenom allt detta svåra, hans hjärta förblev troget Gud. Att David var en man efter Guds hjärta, vad kan det lära oss? Ja, den första lärdomen jag tänker på det är att vi kan låta också våra hjärtan vara formbara, mjuka. Be Gud om en ödmjukhet, en gudsfruktan, en hängivenhet som hjälper oss att hålla reda på proportionerna i livet. Våran plats och vad som är Guds plats. David hade lett till förkrosselse, och det är någonting som är dyrbart inför Gud. Någonting annat vi kan lära oss av David i det här med att vara mjuk och formbar, det är att inte försöka hela tiden sträva efter att livet ska vara utan smärta och problem, utan inse att det kommer att komma i vår väg och Gud har en avsikt med det. Och söka Gud i det. En annan sak som jag tycker är viktig då, det är att David hade en helt rätt inställning i sitt liv till det här med makt och påverkan. Att helt enkelt se sig själv som en Guds tjänare. Kan man ju tycka, nu var ju David kung, men vi kan också göra tjänst inför Gud oavsett om vi studerar eller är pensionärer eller har vanliga jobb. Och att hela tiden veta att vi behöver inte bevaka våran plats. Har Gud gett oss en plats, så blir det som han har sagt, förr eller senare. Och det sista, det är helt enkelt hur David agerar när han gjorde fel. Det finns ett mönster av att hur han än ställde till det, så vände han om till Herren. Ibland väldigt snabbt, ibland tog det tid. Och just den där inställningen att låta både motgångar och välgångar driva oss i armarna på Gud, det är en underbar lärdom. I Romarbrevet 8-28 så står det att Gud låter allt samverka till det bästa för dem som älskar honom. Och allt betyder allt, alltså även våra felsteg och våra synder, även om vi får drabbas av följder av dem. Ska vi avsluta det här genom att läsa Andra Samuelsboken 22, där David prisar Herren i slutet av sitt liv. Här får man följa David återigen i hans hjärtelag. David sjöng till Herren denna sång när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: Herre, mitt bergsfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet. Till Herren den högt lovade ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Dödens vågor omgav mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallar jag Herren, till min Gud ropar jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop nådde hans öron. Då skakade jorden och bävade, himlens grundvalar darrade. Det skakade till hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun. Eldsglöd ljungade från honom. Han sänkte himlen och for ner. Mörka moln var under hans fötter. Han for på keruben och flög. Han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till hyddor som omslöt honom. Vattenmassor, tjocka moln. Ur glansen framför honom flammade klot av eld. Herren dundrade från himlen. Den högste lät höra sin röst. Han sköt pilar och skingrade dem, blixtar och förvirrade dem. Havets bäddar kom i dagen. Jordens grundvalar blev synliga genom Herrens näpst, för hans vrede stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur de stora vattnen. Han räddade mig från min starka fiende, från dem som hatade mig, till de var mig för starka. De överföll mig på min olyckas dag, och Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, till han har mig kär. Herren gjorde väl med mig efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet lönade han mig. Till jag höll mig på Herrens vägar, och jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet. Alla hans domslut hade jag för ögonen, och hans stadga lät jag inte vika ifrån mig. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig tillvara för synd. Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. Mot den trogne visar du dig trofast, mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig. Mot den rene visar du dig ren, men mot den falske visar du dig vrång. Du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot de stolta, du ödmjukar dem. Ty du, Herre, är min lampa. Herren gör mitt mörker ljust. Med dig kan jag slå ner fiendehärar, men min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig, Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom Herren? Vem är en klippa utom vår Gud? Gud är mitt starka värn. Han leder den fullkomlig på hans väg. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld och ditt saktmod gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går, mina fötter vacklar inte. Jag förföljde mina fiender och förgjorde dem. Jag vände inte om förrän jag hade gjort slut på dem. Jag gjorde slut på dem, jag slog dem och de reste sig inte. De föll under mina fötter. Du utrustade mig med kraft till striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig, och dem som hatade mig förgjorde jag. De såg sig omkring, men där fanns ingen räddare. Till Herren, men han svarade dem inte. Jag stötte sönder dem till stoft på marken. Jag krossade dem och trampade på dem som smuts på gatan. Du räddade mig i mitt folks strider. Du bevarade mig till ett huvud för hedna folk. Folkslag som jag inte kände blev mina tjänare. Främlingar kom krypande för mig. Så snart jag hörde talas om mig lydde de mig. Främlingarnas mod vissnade bort. Med bävan övergav de sina fästen. Herren lever. Välsignad var min klippa. Upphöjd var Gud, min frälsningsklippa. Gud, du har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du har fört mig ut från mina fiender. Du har upphöjt mig ur mina motståndare och räddat mig från våldsmän. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre, och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din kung stor seger. Du handlar nådigt mot din smorde, mot David och hans efterkommande till evig tid. Det här är ett underbart kapitel som återigen visar på Davids vandring med Gud och hur profetiskt hans liv också blev för Herrens uppfyllelse som konung så småningom.